Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Så vid den här tiden så finns det två stycken skåp i det svenska riksarkivet. Det ena är grönt och det andra är vitt. Och så kallar man det för det gamla gröna skåpet och det nya vita. Och Peder Månsson Utter, han lägger faktiskt in de här, en stor del av de här handlingarna från Mitta och i det här nya vita skåpet. Och där lägger man bara de absolut mest värdefulla handlingarna.
Vilka adjektiv vi använder för att omnämna olika fenomen intresserar mig. För det säger något om hur vi ser på de här fenomenen, vad det är för något vi förknippar med dem. Ta arkiv till exempel. Hur ofta hör man inte dem beskrivas som dammiga eller gamla? Och ändå, och det här vet ju alla som varit i ett riktigt arkiv, så är det just inte dammigt eller gammalt. Det ska ständigt uppdateras, revideras och kategoriseras grejer. Arkiv är något som lever. Så de som beskriver arkiv som dammiga, de gör det nog för att de inte har en egen relation till arkiv. Ingen personlig koppling till hur de här arkiven kan fungera som portar till en värld. En värld som ger oss kunskap om oss själva och vår historia. Så det vill jag utforska. För att prata om arkivens betydelse kontaktar jag Emma Hagström Molin. Hon är historiker och forskare vid institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Hennes specialitet är arkivens historia, bibliotekens historia och hur objekten sorterats, kategoriserats och revideras. Och för några år sedan så skrev hon en intressant avhandling om krigsbytets biografi där hon undersökte byten i Riksarkivet, Uppsala universitets bibliotek och skokloster under 1600-talet. Och det återkommer hon till i det här samtalet. För det blev ett snack om arkiv i allmänhet, om vad som började som privata samlingar blev till allmänna angelägenheter, om krigsbyternas betydelse för de museer vi har idag och om hur arkiv blev centrala när vi skapade nationella identiteter under 1800-talet. Så pratar vi om saker som finns i museer. Borde de lämnas tillbaka? Borde Storbritannien återlämna statyerna man tog på Akropolis eller bronsplaketterna man snodde i Benin? Eller borde de förbli London som ett vittnesmål över kolonial kleptomani? Innan vi börjar, om du inte redan följer podden här i appen, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Har du tips på gäster, synpunkter på innehållet eller något annat, då når du mig som vanligt på perspektiv@vadvivet.se. Och därmed är det dags för Emma Hagström Molin. Varför skapar man liksom arkiv i tidernas begynnelse?
Ja, det är för att det finns ett behov av att registrera saker, att dokumentera saker. Arkiven har alltid haft en koppling till att styra ett kungarike eller en stadsstat till exempel. Arkiven går ju ända tillbaka liksom till de första civilisationerna och har alltid haft en väldigt viktig legal funktion. Men sen så kan man säga liksom med samlingar lite mer generellt sett, alltså inte bara arkivsamlingar utan även museisamlingar, boksamlingar och så vidare, att det blir ju också ett sätt för kungar, furstar, adliga människor, rika människor helt enkelt att både att tillskaffa sig kunskap på men också visa liksom upp vilken makt och vilken rikedom man besitter. Så att den här typen av samlingar har väldigt mycket status med sig.
Så det börjar med någon slags legitimitet. Titta, det står det här pappret att jag minns han. Och så måste man ju då se till att det pappret inte förstörs. Och sen så plockar man till sig grejer man har gjort och saker. Titta vad jag har varit med om och titta vad jag har.
Absolut.
Liksom, det är en förkroppsligande av kunskap, materialiserande av liksom, ja, prestige. Och
precis, och man kan säga också att medier och materialitet alltså spelar väldigt stor roll här. Så de gamla antika arkiven, då får man liksom tänka lertavlor till exempel, eller papyrusrullar. Mm. Och sen så kommer så småningom pappret till Europa under medeltiden. Första pappret är 1000-talet, början av 1000-talet. Under medeltiden så ökar användandet av papper mer och mer. Man skriver också på pergament, djurhudar. Men i och med att papperskonsumtionen ökar så gör det också att man kan dokumentera mycket, mycket mer. För det är billigare än vad pergament är.
Lite som med hårddiskar, att nu kostar det ju ingenting att ha ett flashkort och då kan vi spara liksom 1000
lite
bilder.
Lite så skulle man kunna säga. Så att det blir liksom en dokumentationshets. Även om väldigt mycket av den politiska kulturen, ska man komma ihåg, både under antiken och under medeltiden och under tidig modern tid, är också muntlig. Mm. Så det är klart att man har inte möjlighet att skriva ner och fixera allting som man kommer överens om och alla förhandlingar och sådär. Men det absolut viktigaste definitivt, det kommer man att fixera i skrift på olika sätt.
Så principen kanske blir fixerad i skrift och sen så själva avtalet, det kommer vi ihåg i huvudet.
Ja, men precis. Så skulle man kunna säga.
Det går då här någonstans Eftersom ju makten utgår från alltid en person och demokrati är inte, det tar ju 1000 år till innan det kommer på tal ungefär. Alltså det går, det är någon slags privat samlande och i det omedelbara privata nätet eller i den styrandes privata angelägenhet.
Ja, det kan man säga. Generellt sett så är det bara väldigt rika människor som har råd att ha boksamlingar. Att arkivet har ju också som sagt hela tiden den här legala funktionen, att man kan ska kunna veta liksom var gränser går någonstans, man ska kunna veta vilka bönder som man har rätt att kräva skatt ifrån och så vidare. Så att arkivet är ju under antiken, medeltiden, tid och modern tid väldigt knutet till fursten, till kungen eller till drottningen som styr ett rike så att säga.
Det är roligt att du säger det, för jag har fått två tankar. Det ena är att tänka på ISIS som ju är väldigt duktiga på att arkivera och liksom dokumentera saker. För de måste då styra ett område över flera nationer och de styr med våld, visst, men de är också väldigt kamerala. Så att det är när liksom amerikanska eller brittiska trupper kommer in i de här områdena som man tagit tillbaka från ISIS och ska dokumentera. Så finns det väldigt mycket där. Det finns också en poddserie som har blivit omtalad av olika både rätt och fel anledningar som heter Kalifatet för New York Times. Mm. Där Rahmani Shukimaki, tror hon heter, hon följer de här IS-krigarna i det att liksom pappersspåren av dem. Mm. Och det är väldigt intressant att se, för då är det ju någon som har gjort si och så och de ska få tillstånd till det där. För nu befolkningen kommer, okej, nu är uppenbarligen nu är en del av ISIS-staten här, då har vi hissat flaggan. Men hur ska vi göra det här med sophämtningen då? Och sophämtningen är förut väldigt duktiga på och då är det jättedokumenterat. Det blir de där spåren som vi som är lite historieintresserade tycker är kul. Men så slår det mig också att det stora biblioteket i Alexandria, som, vem ägde det egentligen? Det måste ju varit någon kung då eller faraon eller något som...
Det där är inte tyvärr min
expertis. Nej, inte min heller. Men det slår mig att jag har alltid tänkt på det som att det vore så här biblioteket i Flen, att man går dit med något.
Alltså när jag läste bokhistoria för många år sedan, det är nästan 20 år sedan nu, så hade jag en väldigt duktig lärare som heter Eva Nilsson Nylander. Hon var väldigt bra på antiken framförallt, som brukade prata om det här biblioteket. Mm. Framförallt så är det ju liksom det som är så gåtfullt är varför det försvinner och hur det förstörs. Man brukar prata om att det var någon slags brand eller så, men hon var också väldigt mycket inne på att det kunde vara mindre dramatiskt än så. Att det mer handlade om att det missköttes. För det blir ju ofta så att det kanske är en person som är väldigt engagerad i att bygga upp en samling, men sen så händer det saker över tid och kanske nästa härskare som kommer att ta över har inte samma intresse. Kanske kommer nya bibliotekarier eller arkivarier som inte liksom är lika engagerade i samlingarna. Och så liksom blir det att de förfaller, skulle man kunna säga. Och det menade hon var anledningen till varför det här enormt berömda biblioteket så småningom försvann.
Byråkratin och misskötsel har ju fått många historiska artefakter på fall, så att säga. Vi har ju då samlat på arkiv och vi har gjort det, och det är rika män som gör det. Ibland någon rik kvinna, om varit en drottning eller änka eller dotter kanske. Men det är här i stora dagen en manlig syssla. Och så kommer krigsbyterna in. För det är ett annat sätt. Vi har dels de här att vi ska ut i världen och så ska vi samla in det naturalier och sånt. Vi pratar om upplysningstid, men även innan dess har vi liksom krigsbyten som är det stora.
Mm, precis. Så Gustav Adolf blir kung 1611 och han får 1612 en väldigt duktig administratör vid sin sida, rikskansel Axel Oxenstierna, och de här två jobbar väldigt bra ihop. Och de är båda väldigt intresserade av att ha ett arkiv. Så det här gör att Sverige får redan 1618 en väldigt stark arkivordning, skulle man kunna säga. Det finns dokument bevarade där man för första gången kan läsa ordet riksens arkiv, alltså riksarkivet. Mm. Och att man ska skilja liksom kungens kansli, den dagliga verksamheten, från det historiska arkivet. Så att redan i början av 1600-talet så finns det bland den svenska eliten, bland kungen och hans närmsta män, en förståelse för att det här med historien är väldigt viktig. Och det ska vi liksom skilja från vår dagliga verksamhet. Man börjar liksom centralisera, för de svenska kungarna har under 1500-talet så här rest runt mellan olika slott och herresäten. Och då har man oftast tagit med sig en del handlingar och man börjar, och man också skapat handlingar på olika kungliga slott runt om i riket. Men det som Axel Oxenstierna förstår är att det är väldigt viktigt att samla alla arkivhandlingar på samma plats. Och det gör man då på Tre Kronor, det gamla slottet som fanns i Stockholm som senare planerade i slutet av 1600-talet.
Just det, så han styr upp kungen där. Så du kan inte ta med dig allt det här när du ska till Gripsholm över helgen utan du får
sommaren,
utan håll kvar det här.
Och det här sammanfaller ju också då med att Sverige är involverad i en rad krig. Bland annat en rad dynastiska krig mot Polen eftersom i Polen finns kung Sigismund som en gång var kung av Sverige men blev avsatt av Gustav II Adolfs far, Karl den IX. Bland annat i början av 1620-talet, 1621, så invaderar Gustav II Adolf Riga. Och inte så där jättelångt från Riga så finns det en borg, ett litet samhälle som heter Mittau då. Det heter Jelgava idag och det ligger alltså i dagens Lettland. Mm. Och där tar man ett ganska så stort krigsbyte. Det finns en hel del rustningar, vapen och annat som finns i Livrustkammarens samlingar här i Stockholm. Men man tar också en hel del arkivhandlingar. Och det är ett gammalt arkiv man tar som har tillhört den livländska riddarorden. Som var en del då av den tyska orden som styrde Baltikum under en ganska så lång period.
Vad tänker man sig att det ska ske med de handlingarna? Varför vill man åt dem?
Ja, det här är ju jättespännande. I första tankeled tror jag bara att man tänker att det här kan vara värdefullt och det kan vara bra att ha. Och det är bra att beröva fienden från fiendens historia så att säga. Så i första hand handlar det om beröva.
Inte ta, utan ta ifrån.
Ta ifrån, ja precis. Men sen så kommer de här handlingarna till Riksarkivet 1622. Och där sitter Sveriges första riksarkivarie, Peder Månsson Utter. Och han inventerar de här handlingarna och han skriver till Axel Oxenstierna om dem. Och det är väldigt tydligt att Peder Månsson Utter förstår precis det här arkivet. Allt vad det innehåller och vad, liksom vad som är värdefullt. Och han tillskriver de här ett väldigt högt värde i liksom kontexten av det svenska riksarkivet.
Så det innebär att det finns någon slags nomenklatur, någon slags hierarki i samlingarna där.
Mm.
Och att det antagligen är någon slags standard som då finns. Eftersom antikvarien här i Stockholm kan säga, ja, det följer ju det här systemet.
Så vid den här tiden så finns det två stycken skåp i det svenska riksarkivet. Det ena är grönt och det andra är vitt. Och så kallar man det för det gamla gröna skåpet och det nya vita. Och Peder Månsson Utter, han lägger faktiskt in de här, en stor del av de här handlingarna från Mittau i det här nya vita skåpet. Och där lägger man bara de absolut mest värdefulla handlingarna. Så det här säger någonting om hur högt han värderade de här handlingarna som han kom över. Han tyckte att det här var väldigt viktiga historiska källor och också att det fanns en hel del information om Danmarks tidigare intressen i Baltikum till exempel. Det fanns en massa korrespondens mellan påvar och tyska livländska ordens mästare. Så att det var liksom en massa politisk information som kunde vara bra att ha.
Då måste jag en Peter fråga, hur stora är skåpen?
Det vet jag faktiskt inte. Jag har verkligen funderat på det.
Är det en flyttlåda eller är det liksom...
Ja, det är nog lite mer. Jag tänker mig att de är ganska så stora. Som kanske ett lite större klädskåp. Om du tänker dig ett gammalt klädskåp och sen med en massa lådor som man kan lägga in handlingar i.
Just det.
Man kan bildgoogla arkivskåp från tidig modern tid så kan man få sig en någorlunda uppfattning för hur de såg ut. Men tyvärr så finns inte de här skåpen, vad jag vet i alla fall, bevarade på Riksarkivet idag.
Och vad hamnar i de här skåpen eller liksom i det stora Riksarkivet, om man ska uttrycka det så? Liksom, vad tas in och tas inte in för den här tiden? Vi har då kungen och han springer runt och gör en massa möjliga grejer. Mm. Och sen har vi då någonting här som är riket. Och det är lite oklart vad det riket är, eftersom det där går ju lite hur som helst. Sen har vi ju staden. Här finns det ju de här tänkeböckerna där man varje dag eller varje vecka i alla fall noterar ner grejer som har hänt. Det är någon slags premodern blogg kan man väl säga. Där hittar man högt och lågt och folk snackar om och sånt liksom.
Om man tänker, de här handlingarna som kom från Mittau till Riksarkivet, där var ju liksom det som man ansåg var absolut det mest värdefulla och viktiga. Det var allt som var skrivet på pergament. Pergament var ju dyrare än papper, mer beständigt, och därför skrev man alltså ner de viktigaste sakerna på de här. Så att det var liksom det som var viktigast i den här kontexten. Och sen är ju hela Riksarkivet vid den här tiden fyllt av en massa handlingar och alla har man liksom inte organiserat och koll på. Utan i de här skåpen ligger det som är någorlunda organiserat som man har koll på, och det är organiserat efter varje kung, alltså varje regent. Och man börjar med Gustav Vasa. Så att det är väldigt tydligt att det är Vasakungarna som ju en ett som liksom kom till svenska tronen med Gustav Vasa. Han var den första av Vasaätten. Sen så liksom får de varje kung som följer efter sitt egna skåp.
Då de skriver liksom en dynamo Gustavs papper.
Ja, eller kung Gustavs skåp pratar man om. Så att det sker en utveckling sen, sedan under 1600-talet, där liksom målet är att varje kung ska få sitt egna skåp. Och det som är lite roligt då, det är att Sigismund, som då ett tag var kung av både Sverige och Polen, han har ett skåp. Men det försvinner så småningom. För då tycker man liksom att det här, man vill liksom glömma bort att Sigismund en gång var kung av Sverige, så att säga. Och man vill liksom bara komma ihåg dem som man då anser är de legitima regenterna. Så att hans skåp försvinner så småningom. Men sen är det viktigt också att poängtera att det finns en massa andra handlingar också som man inte riktigt har koll på i arkivet. Och ibland så kan det vara handlingar som man har konfiskerat från kloster som är nedlagda under informationen till exempel. Det kan vara från riksråd som har blivit åtalade och avrättade. Man konfiskerar deras privatarkiv. Och också en stor del av de här handlingarna från Mittag visste man inte riktigt vad man skulle göra med dem. Och då hamnade de faktiskt i en helt annan del av slottet. Och det var liksom meningen att det här ska vi ta i tur med så småningom. Men vi har inte riktigt tid nu. Mm. För det verkar vara väldigt tidskrävande det här med att hålla ordning i arkivet. Det är liksom en ständig kamp då.
Och då måste vi väl faktiskt spola till nu att den kampen har väl aldrig upphört. Det är ständigt en kamp
nej.
Men redan då säger man, det är så mycket papper.
Mm, det är så mycket papper och de kommer alltid i oordning. Och det är liksom som att papperna nästan har ett eget liv och liksom ställer till det lite för arkivarierna. Det är lite det intrycket som man kan få.
Så att det är liksom, även nu då.
Ja, så att arkiven är liksom en ständig... arkivarierna kämpar ständigt med alla de här handlingarna och får dem i ordning. Och sen så ska man ju komma ihåg att arkivet växer ju hela tiden. Dels för att det kungliga kansliet producerar handlingar och sen också genom krigsbyten helt enkelt att man konfiskerar. Och det här kommer man fortsätta att göra, så att mitt av 1621 är liksom ett bra startskott och sen så kommer det under fälttågen sen i Polen och senare även under Karl den tionde Gustavs tid komma handlingar till exempel från Warszawa. Och det har ju också förstås väldigt viktig politisk betydelse när det är den här dynastiska striden mellan Sverige och Polen. Så det är klart att man vill komma över de polska kungarnas arkivhandlingar.
Och inte minst kommer man att hävda antagligen att de var liksom fake news. När där i Riga, förlåt utan Riga, då sa att dels så tar vi papper, vi säger att det är en 4-5 flyttlådor, men sen lite rustning och lite annat skoj. Hamnar det också i arkivet eller är det dekorationsföremål i slottet?
Nej, men det har man delat upp. Och det har ju hamnat i Livrustkammaren så småningom. Mm. Och jag kan tänka mig att en del har hamnat i Armémuseum också. Men när de här uppdelningarna sker, det har jag inte riktigt koll på. Men jag kan i alla fall säga att de inte har varit i arkivet. För i arkivet så levereras det bara ett antal tunnor och kistor med handlingar som Utter, den här arkivsekreteraren, tar hand om sommaren 1622. Men ett annat intressant exempel är jesuitkollegiet i Riga. Jesuiterna, det var Gustav II Adolfs stora fiender.
För de är katoliker.
De är katoliker och de bedriver mission. Och det tycker man inte om man är en övertygad protestant som Gustav II Adolf var. Så att i fredsförhandlingarna med rådet i Riga så får Gustav II Adolf tillåtelse att konfiskera all egendom som tillhör jesuiterna i staden. Och det gör han och de drivs på flykt. Och då tar man alla möjliga saker som kan vara bra att ha när man krigar. Så boskap, hö, ved, allt sånt där som man behöver för att försörja trupperna på plats. Men det man också gör är att man tar hela deras bibliotek. Och det biblioteket kommer så småningom att hamna i Uppsala. Där det fortfarande finns kvar en hel del av böckerna som en gång togs då i Riga 1621. Och det som är intressant är att man tar inte bara böcker utan man tar också en rad andra föremål som till exempel altarkläden, man tar ljusstakar, man tar i princip allt som finns.
Allt som är löst.
Allt som är löst och allt det här hamnar faktiskt i Uppsala universitetsbibliotek till en början. Sen så småningom så kommer man att skänka de här mer kyrkoföremålen, det som liksom känns mer sakralt, kommer ges bort till kyrkor runt omkring i Uppsala. Så att det är också intressant att man kan se att de här religiösa föremålen kunde återanvändas i den svenska kontexten. Alltså både i bibliotek som en slags inredning, men också i de protestantiska kyrkorna, och det var inget problem. Men det finns andra exempel. På Skokloster till exempel har man en dopfunt och man har en predikstol från klostret i Oliva som ligger i dagens Polen, som också tas under 1620-talet när ett fälttåg i Preussen. Och det har så småningom hamnat på Skokloster. Lite oklart hur det har gjort det, men där är det i alla fall idag. Och det återanvänds i kyrkan helt enkelt.
Så man ägnar sig åt att samla saker, man delar upp dem, man bär in grejer. Det är just den materialiteten, därför att det inte är motsats till de här talade berättelserna om hur framgångsrik man var. Så har vi dels tavlorna som ska dokumentera det, som alltid målas. Och sen så har vi de här prylarna. Titta, vi snodde det från dem. Men det är väl under 1800-talet, berättade du för mig vid något tidigare tillfälle, som liksom arkiven blir viktiga för historie, för att levande historia, att förstå oss själva. Jag tror till och med du sa att historia var den viktigaste av alla vetenskaper under 1800-talet.
Ja, det hävdar jag bestämt.
Ja. Så därför jag minns det, att du tog en fas. Varför är det så viktigt under 1800-talet?
Jo, men det har att göra med nationalismen, det har att göra med nationalstaternas framväxt, och det har att göra med nästan allt kan man liksom leda till den här franska revolutionen som liksom påverkar och som liksom följer det. Det är Napoleonkrigen, det är en rad olika revolutioner som kommer sen under 1800-talet, och upplevelsen av att samhällsutvecklingen går väldigt snabbt gör att folk gärna vill blicka tillbaka, att man vill hitta den här tryggheten i det förflutna. Frankrike är liksom ett helt annat exempel än det svenska riksarkivet, som etableras så tidigt och har en ganska så odramatisk utveckling ändå. Om vi bortser från den här slottsbranden då, 1697, det är väldigt dramatiskt. Men annars så är det ganska hyfsat så ohotat. Eventuellt en rysk invasion var man lite rädd för i början av 1700-talet. Men det är ganska så safe. Medan i Frankrike så är de här oroligheterna under revolutionen och sen Napoleonkrigen någonting som verkligen gör att arkiv, att man är rädd för att man ska förlora arkiven, att arkiven ska brännas ner. Och man börjar centralisera för att man ska kunna liksom rädda och bevara samlingarna. Och det är det här som gör också då att man med tiden börjar organisera arkiv efter ursprung, alltså det som man kallas för proveniensprincipen idag. Det uppstår liksom ur den här centraliseringspraktiken.
Precis, det är helt det franska ordet för att ta reda på var kommer grejer ifrån. Vilket arkiv, kommer det här från Lyon eller kommer det här från dem, och vilken påve och hur var det och liksom sånt. Och då blir det att man samlar ihop det. Men kan man då också säga att arkiv i många länder är drivna av en rädsla att förlora en historia, medan vi i Sverige mer har velat liksom dokumentera eller skapa en historia?
Jag tänker så här. Absolut, det som händer under 1800-talet är, det finns på den europeiska kontinenten en stor rädsla för att förlora sin historia. Och det är väldigt mycket triggat av den här politiska turbulensen som man ser. Jag har tittat ganska så mycket på ett arkiv i Mähren som ligger i dagens Tjeckien. Som inte är så där jätteberömt kanske, men där finns det i alla fall ett landsarkiv för Mährens historia. Och där är det väldigt tydligt att man känner en enorm panik liksom under 1830-1840-talet. För man ligger efter resten av Europa, tycker man. Och vi måste få kontroll, samla handlingar så att vi liksom kan rädda historien. Och sen så trycker man en massa såna här källpublikationer. Och det såg man också som ett sätt att göra handlingar kända för allmänheten. Och också ett sätt att bevara dem.
Dokumentera deras existens utan att...
Precis. Men det här sysslar man ju med i Sverige också. Mm. Så att jag skulle säga att även om hotet utifrån eller inifrån kanske inte är lika aktuellt här, så är det ju klart att historievetenskapen, som blir så otroligt viktig under 1800-talet, är ju jätteviktig i Sverige också.
Mm.
Och den är jätteviktig för nationalismen här.
Så vi kan då se helt enkelt hur ett kulturarv nationaliseras?
Det nationaliseras och det blir också en allmän angelägenhet på ett sätt. Och det kan vi lite tacka Napoleon för. För Napoleon, han tror jag är världsmästare i plundring när det gäller hans framfart i att liksom beslagta konstsamlingar, arkiv, bibliotek över alla de här områdena som Napoleon lägger under sig. Och det är under ganska så kort tid, men ganska så effektivt, så lyckas man flytta en hel del grejer till Paris. Bland annat hela Vatikanens arkiv, massa konstskatter från Vatikanen och så vidare.
Och vill han ta ifrån eller vill han ta?
Nej, men han vill ta det här för att han vill befria det, så att säga. Mm. Det är liksom den retoriken man använder. Och den där retoriken kan man faktiskt se redan under 1600-talet hos Axel Oxenstierna, att det handlar om att samla och bevara. Så man upplever liksom att en del kulturföremål är i orätta händer och att man ska rädda dem. Det som händer då med Napoleon är att han förlorade ju. Och det gör att man kommer ge, mycket av de här föremålen kommer ju att lämnas tillbaka till de här platserna som de en gång togs ifrån. Men det som händer med dem då är att de oftast kommer att hamna i helt nya sammanhang. Så de kanske var i en privat samling, men så hamnar de helt plötsligt i en offentlig samling, i ett museum till exempel. Och då tillskrevs de här föremålen för första gången en nationell identitet som de kanske inte hade innan. Och det är det som liksom händer under 1800-talet som är nytt. Att vi börjar liksom tänka kring föremål som till exempel svenska eller italienska eller tyska på ett sätt som vi inte riktigt har gjort tidigare. Och också att det inte bara är för ett fåtal utvalda människor utan att det är för kulturarvet är till för alla, så att säga.
Just det, silver upphör att vara från Augsburg specifikt, för det blir proveniens, utan snarare är det tyskt. Det är lite åt det hållet i alla fall, att den här nationaliteten kommer in som ett lager för att kontextualisera enskilda föremål.
Mm, precis, och så är det ju väldigt viktigt att arkiven, biblioteken och museerna blir, de öppnar upp för allmänheten under 1800-talet. Och är man historiker, det kommer liksom en historieprofessionen, historikeryrket professionaliseras under den här tiden. Och det är väldigt viktigt att om man håller på med vetenskaplig historia, då ska man minsann gå till arkivet och man ska grunda sin forskning på originalkällor. Mm. Och man ska ägna sig åt källkritik. Så att arkiven blir ju centrala. Det blir ju liksom som historikerns laboratorium eller någonting liknande. Att man måste bedriva sin forskning i arkivet. Och man reser också väldigt mycket över Europa för att kunna bedriva forskning.
Vi famlar väldigt mycket efter några kontext och identiteter och ursprung här under 1800-talet.
Absolut, det blir väldigt viktigt. Och också Napoleons plundringar påverkar till exempel, då jag som ägnat mig mycket åt Centraleuropa, den lilla regionen Mähren. Där inser man att okej, så vi blev inte kanske plundrade alldeles nyligen, men vi blev det under 1600-talet. Helt plötsligt så börjar man fundera lite på vad de svenska befälhavarna gjorde när de härjade runt i Europa 1640-tal. Och så inser man att det kan finnas en massa källor till vår historia i Sverige. Mm. Så att man börjar resa till exempel då till Sverige, men också till Rom där en hel del hamnade genom den svenska drottningen Kristina. För att liksom utforska och kartlägga källor till sitt förflutna. Så det är lite intressant att under de här århundradena så har svenska krigsbyten hamnat såklart både i Stockholm men också i andra delar av Europa genom drottningen Kristina som flyttade till Rom så småningom. Så att det finns en hel del krigsbyteshandskrifter i Vatikanens bibliotek till exempel.
Det är spännande för det är också någonting att den här naturliga eller onaturliga gallringen som sker för att det kommer någon och snor grejer eller att liksom någon har tagit hand om lite dåligt så att det går sönder eller det försvinner. Och liksom. Det har ju funnits boktjuvar också genom alla tider.
Mm.
Vi bygger upp någonting. Vi har ju liksom de klassiska stora bibliotekerna. Här pratar vi om i Sverige pratar vi om nationalmuseum, men det är inte riktigt rätt för det är inte nationen som samlas där. För vi har ju massor av olika museum. British Museum är ju verkligen imperiet. Allting kan ses där.
Mm.
När vi har då nationaliserat vårt kulturarv. Vi har fått en ny förståelse av ägandskapet, det blir kollektivt. Det har ju bara varit privata samlingar eller knutet till kungen och nu är det då rikets samlingar. Och så här liksom. Och sen så, som lite så vi spolar framåt till idag, så börjar vi ju frågasätta proveniensen. Det dyker upp massa saker hit. Liksom den där, det svenska krigsbytet var ju i första hand inte svenskt utan just ett krigsbyte.
Mm.
Och vi ser ju det inte minst idag när det börjar då ställas frågor om, ta till exempel de berömda, liksom, det är Elkin Marbles som är delar av marmorstatyer som en gubbe som heter Elkin, Lord Elkin, en britt som var nere i Aten och tyckte det här borde se snyggt ut på vägen hemma. Så han tar det som är löst och hackar ner en del och så för han det till British Museum. Och det kan man förstå att grekerna tycker att det saknas lite bitar på Akropolis, kan inte lämna tillbaka dem och britterna säger absolut inte. Och det har de ju sagt jättelänge. De har sagt det sedan 60-talet kommer det British Museum Act. Så ingenting får lämnas tillbaka. Mm. Och sen säger britterna sådär, titta vi har en regel, vi kan inte ändra den. Vilket ju såklart också hittar på. Vad säger Sverige då? Kommer folk att knacka på? Alltså, kommer de från dem som mären och säger, kan inte vi få tillbaka?
Ända sedan de här sakerna i princip blev tagna under 1600-talet så har det liksom kommit förfrågningar och förfrågningar om restitution eller återlämning. Och det har också förekommit forskning om de här. En del saker har faktiskt också lämnats tillbaka vid olika tillfällen. Och jag tänker ett land som har blivit väldigt utsatt till exempel är Polen. Och inte bara under 1600-talet utan under 1700-talet när det delas upp mellan tre länder. Och för att inte sen tänka på vad som har hänt fruktansvärt under 1900-talet. Så att otroligt mycket lidande för befolkningen förstås, men också det går väldigt hårt åt kulturarvet om man blir invaderad hela tiden. Men jag tror att de flesta forskare samarbetar idag över gränserna. Alltså till exempel Uppsala universitetsbibliotek har haft jättefina projekt tillsammans med polska bibliotekarier där man har rekonstruerat till exempel böcker som kom från jesuitkollegiet i Braunsberg, sa man på 1600-talet. Braniewo säger man idag. Och så vidare. Så att man gör de här samarbetena. Och sen är det klart att det finns alltid vissa föremål som anses mer värdefulla, som har ett mycket högre symbolvärde än andra, som till exempel silverbibeln eller djävulsbibeln på KB, som liksom blir emblematiska skulle man kunna säga. Så man kanske är mer intresserad av att få en 2000 jesuitiska läroböcker i någonting, om du förstår vad jag menar.
Så läroböckerna skulle vi kunna lämna tillbaka, men silverbibeln?
Ja, jag tänker att man är mer intresserad av silverbibeln än vad man är av de här jesuitiska läroböckerna. Silverbibeln togs från Prag, ska jag säga, och sen så blev den faktiskt, sen lämnade den Sverige under en period och köptes tillbaka av Magnus Gabriel de la Gardie. Så att det är också väldigt sådär mycket av ett särfall. Det är väldigt komplicerat. Mm. Det är ju det med de här provenienshistorierna, ägandeskapet, att det är oftast väldigt komplicerat. Saker tas som krigsbyten, men sen så kanske de skänks bort och sen så köps de tillbaka. Och ja, det är liksom både legala och mindre, som vi ser på det idag, schyssta sätt att förvärva saker på.
Mm.
Visst händer det att det kommer ibland, framförallt från vissa nationalistiskt orienterade politiker till exempel i Polen eller Tjeckien, att de tycker att vissa saker ska lämnas tillbaka. Men jag tror att de flesta forskare mer eller mindre har accepterat att det är lite så här det ser ut nu. Och jag tycker det är väldigt viktigt att göra skillnad mellan tidig modern plundring mellan mer eller mindre jämlika stater inom Europa. Det är en typ av...
För det blir ju något av krigsbyte.
Det är krigsbyte, det är någonting som faktiskt, det finns någonting som heter krigsartiklar som ska reglera det här i en lag, och det drabbar också privatpersoner i regel, förutom kanske de här stackars religiösa ordnarna också, som idag också är helt frånvarande i diskussionen om återlämning. Jag menar, jesuitorden existerar ju faktiskt fortfarande. Däremot så fanns ju inte det som vi ser som Tjeckien idag, existerade ju inte under 1600-talet. Det är ju liksom en helt ny typ av stat som har uppstått.
Så och även Tyskland.
Även Tyskland, precis. Så att det är ju sådana saker också som komplicerar det här. Så att, men ändå sådär, inom Europa mellan olika furstar som håller på att snor saker från varandra, så att säga. Med också, de har skrivit sina egna lagar som tillåter dem att göra det här. Det är en sak. Men sen så har vi det här koloniala, våldsamma samlandet som framförallt vi förknippar 1800-talet med, men som också förekommer tidigare och också senare.
Ett klassiskt exempel är ju då de här Benin-bromsarna, så låt oss prata
precis,
om dem. Det är
precis.
Alltså brittiska trupper som dyker upp i Benin. De omringar ett stort palats och sen plockar de ner massa saker därifrån. Plockar allt möjligt, de fyller en hel gård. Och det här, precis när fotografiet är nytt, så det är runt sekelskiftet 1800-1900.
Mm.
Och de skriver till och med bildtexter, för de är väldigt noggranna de här britterna. De skriver de här som loot. Som skriver stöldgods hit, stöldgods dit, här stöldgods och massa av de här grejerna. Mm. Och Benin-bromsarna är ju... hamnar ju sen på massor med olika ställen. Det finns väl till och med några av dem i Stockholm, eller i Sverige i alla fall. Dels små tavlor, och hur ska vi beskriva dem? För det är väldigt intressant, det är ett intressant föremål, eller en intressant samling, dessa Benin-brons. Det är många bronstavlor.
De hade ju en viktig funktion i kungariket Benin, som i dagens Nigeria. Där de var, det var ju deras historieskrivning, det var deras arkiv. Och sen när det plockas ner och förs bort...
Så fort någonting händer så gör man en, så gjuter man en ny serieruta, kan man säga.
Ja, precis. Och då ändrar ju de här föremålen helt betydelse. Och så blir de liksom bara dekorativa, de blir till konstföremål. Som också säkert signalerar liksom någonting som är främmande, exotiskt.
Kanske till och med primitivt med tanke på britternas egna föreställningsvärld om sig själva.
Absolut, absolut. Till exempel de modernistiska konstnärerna är ju jätteinspirerade av afrikanska masker. Man har utställningar i Frankrike om så kallad primitiv konst. Så det här har ju varit väldigt viktigt för den västerländska konsthistorien också. Samtidigt som man då i kungariket Benin har fått hela sin historia liksom, ja, förstörd och bortförd.
Och de som tar det bryr sig inte ens?
Nej, precis. Så det är ju ett fruktansvärt trauma. Inte bara det liksom fysiska, alltså lidandet för befolkningen när man blir invaderad. Allt som händer i samband med krig och kolonialism. Men också det faktum att man inte ens får behålla kulturföremålen. Man får inte ens behålla sin historia.
Det är som någon hade, så det är som folk från Benin vid den tiden hade tagit och tagit Riksarkivet.
Ja, precis.
Du säger det här med att de har blivit till konstföremål. Och det händer ju någonting där de förs över gränserna och de tas av någon som är okunnig och inte kan kontexten, inte har koll på perspektiven. Att de blir, här har de bara ett estetiskt värde.
Mm.
Att också alla dessa föremål tappar en laddning eller får en ny laddning. Det är tingens inneboende själ. Det struntar man i, utan det blir ganska ofta ju en yta, estetik.
Absolut. Man har inte kunskapen om hur de här bronserna har fungerat i sin ursprungskontext. Kan vara ett lite problematiskt ord, men i det här fallet så tror jag ändå att det är rätt ord faktiskt. Det är liksom en ursprungskontext som det handlar om.
Hur ska vi förhålla oss till de där sakerna då? För där är det sagt, det är en ojämbördiga parter till att börja med. Det är det koloniala och liksom kolonin. Och också i det här fallet att man ju gör, man räddar det här palatset med det uttryckliga syftet, det fanns också flera, men att faktiskt ta saker.
Mm.
Och det är för att visa upp hemma och en del av det säljer man. Vi ska inte heller glömma bort att många av de här krigsbyterna sen säljs. Det har ju varit en drivkraft ända sedan liksom vikingarna attackerade kloster längs den irländska och de engelska kusterna. Har ju varit att liksom där fanns det mycket saker man kunde sälja. Så kunde man finansiera det, så kunde man komma hem och vara rik etc. Liksom.
Mm.
Alltså, hur ser vi på det där idag? Det är fortfarande väldigt kontroversiellt just med Beninbronserna.
Det finns ju en fransk konsthistoriker som heter Bénédicte Sauvage som har varit med och utrett de här frågorna på uppdrag av den franska presidenten Macron. Och hon och hennes kollegor kom ju överens om att det finns ingenting annat att göra än att lämna tillbaka. Men det går ju väldigt, väldigt sakta. Och det är ju också så att de länder som idag gör anspråk på att man vill ha tillbaka samlingar, ja, de kanske har fått tillbaka ett 20-tal till exempel, medan det egentligen handlar om tusentals föremål. Och så kommer man liksom dragande med de här gamla koloniala argumenten att säga, ja, men vi tar ju så bra hand om sakerna här i väst, och så småningom när de har liksom rätt förutsättningar, när de har lärt sig, det blir väldigt mycket den här vi och dem retoriken att
vi... Det är ju faktiskt exakt samma, det är en kopia på den gamla retoriken att liksom vi har tagit från lägstående kultur till en högstående kultur och visa upp dem, och ska vi nu lämna tillbaka dem så har vi en högstående museikultur.
Ja.
Då måste ni få lika hög kultur innan vi kan.
Det är ju faktiskt upp till de här staterna idag som har liksom ett historiskt anspråk på de här föremålen som har blivit utsatta för plundring. Det är faktiskt upp till dem att göra precis vad de vill med de här föremålen, för de har ju verkligen blivit stulna. Så att jag tycker det är viktigt att komma ihåg om de nu vill ha dem i museum eller om de vill ha dem i ett kungligt palats eller vad de nu än vill göra med dem, så är det ju faktiskt upp till de som har de legitima anspråken på de här föremålen och samlingarna.
Jag har läst om ett intressant fall på ett skotskt universitet där man hade lämnat tillbaka någon slags staty från Nepal, om det var någon dansande gudinna eller något i den stilen. Oklar vilken religion det var, så att ursäkta min okunnighet om detta. Men grejen är i alla fall att när de lämnar tillbaka det och det är mycket hit och dit och det ska bäddas in i allt möjligt för att det var det ska såklart vara så skyddad som möjligt, tas från universitetet, lämnas tillbaka till då, ja, det är Nepal. Och sen så fort den kommer till flygplatsen i princip så tar de upp ur den här lådan och in och tillbaka till det, till den liksom, helgedom där den här faktiskt var hyllad. Upp på den hyllan igen som då tom i 100 år sedan britterna var där och snodde den. På med lite blomstgirlanger, fram med rökelsen och bara kör vi igång igen. Det tycker jag var så intressant, apropå den där laddningen. Det här är ett konstföremål och instinkten säger, men ska ni använda den? Man bara, ja, det är så. Vi gör vad vi vill med det.
Ja, och jag tycker det är fint också att föremål kan liksom komma tillbaka till den där kontexten igen och användas på det sättet som det var tänkt att användas från början.
Men Livrustkammaren, de har haft till och med utställning och visat upp sina krigsbyten.
Ja, jag tycker det är ett utmärkt initiativ som Livrustkammaren tog, och jag önskar att fler museer i Europa skulle göra liknande utställningar.
Men borde de inte bara lämna tillbaka dem?
Alltså det där är ju en svår fråga. Man brukar ju hävda då till den legala situationen att det här faktiskt, de lagarna som fanns under 1600-talet legitimerade den här typen av plundring mellan olika furstar och kungar. Så att det är någonting som man brukar peka på. Sen brukar man också peka på att det är väldigt svårt att säga vilka de rättmätiga ägarna skulle vara idag. Eftersom det är i regel privatpersoner som har ägt föremålen. Och idag så görs ju krav på repatriering kommer ofta från nationer som inte fanns på 1600-talet. I alla fall inte i den utformning som de finns idag i regel. Så att det är liksom de vanliga argumenten som man brukar hävda emot. Men sen så tror jag också att om alla museer i Europa gjorde lite inventeringar i sina samlingar så skulle nog, och lite ägnade sig lite åt proveniensforskning, så tror jag de skulle hitta ganska så mycket som inte hörde hemma där. Så att det är väl kanske därför man skulle uppskatta om det gjordes lite mer utställningar och lite mer forskning på det här, så vi faktiskt vet lite hur saker har förflyttats under en lång period.
Jag hörde en brittisk parlamentsledamot uttala sig så att om vi skulle bara lämna tillbaka saker så skulle British Museum vara tomt.
Så skulle det inte vara med Livrustkammaren, kan jag säga. Definitivt inte. Och ibland så kan man också lura sig, som Skokloster till exempel, som jag har forskat en hel del om. Carl Gustav Wrangel som byggde Skokloster, han la enorma summor på att samla. Alltså på att köpa böcker, på att köpa konstföremål. Han fick jättemycket fina gåvor. En liten del, säg liksom 10, kanske 20% i vissa fall av samlingarna, är krigsbyten. Han var väldigt selektiv när han tog krigsbyten, och han var liksom måttfull, för det var en dygd. Så att han ville liksom visa att jag kan behärska mig och jag tar lite, för det är kutym, det ska man göra, men jag tar inte, det är inget liksom överdåd i min plundring.
Och det här får vi väl ändå tacka historien för, så att säga, att det finns dessa arkiv, att det finns dessa liksom saker, för det är ju en källa till forskning. Och som jag förstår det så är det som att i forskarvärlden är det här på sätt och vis en icke-fråga. För där kan man dela information och man får hjälpa varandra om man gör sånt. Det är liksom den juridiska frågan, den ägarfrågan är återigen en fråga om nationell identitet och en tvist om kulturen och vem som har rätt till den.
Ja, och en sak som är väldigt bra är ju också att man digitaliserar mer och mer föremål. Som till exempel Djävulsbibeln har en jättefin hemsida som man når via KBs hemsida då, där man kan läsa både på engelska, svenska och tjeckiska. Och de verkligen går igenom det här föremålet, och det är jättefina bilder och man kan liksom verkligen lära sig en massa om det och liksom komma åt det även om man sitter i Prag. Och det har ju också varit på utlån för utställningar till Prag, så att jag tror att de här samarbetena är väldigt bra. Och som sagt, jag tycker också att det är stor skillnad när det handlar om hyfsat jämställda stater, gamla kungariken inom Europa och det som man har gjort utanför Europa. De här koloniala projekten, där tycker jag definitivt att återlämning är liksom den rätta vägen att gå. Men det är väldigt bra om man dokumenterar allting först så att vi liksom ändå kan bevara det för framtida forskning.
Ja, det är nyckelfrågan här är ju liksom, vem har tillgång till det? Och det är ju egentligen liksom där vi började det här samtalet med att liksom man samlar för man vill bevisa något, man vill kunna föra i bevis att vi har tillgrätt den här makten, att vi har varit med och visat att vi har gjort de här sakerna. Det är ju väldigt mycket liksom en bevissamlande. Och frågan är om vi behöver äga beviset. Det är ju en helt annan sak. Genom digitaliseringen av Djävulsbibeln kommer ju alla människor mycket närmare än vad den hade gjort om den hade bara legat i en monter, oavsett om det är i Stockholm eller Prag.
Jo, men precis. Det stämmer absolut.
Vi brukar alltid avsluta med några rekommendationer, så jag undrar om du har några sådana.
Det finns ju hur många som helst, men jag tänkte faktiskt lite brett. Så att jag tycker att man ska uppleva samlingar på plats. Jag tycker att ett besök på Skokloster, som man kan se som ett jättestort arkiv, ett 1600-tals slott med liksom intakt 1600-talsinredning, men kurerat under 1800-talet skulle man kunna säga. När slottet verkligen blir mer och mer till ett museum. Det skulle jag rekommendera ett besök.
Du säger att det är kurerat på 1800-talet. Vad innebär det då? Innebär det att någonting har gått förlorat? Eller innebär det att det är bättre, tvärtom är tydligare, man har tagit bort det som var...
Ja, men att man börjar köpa tillbaka saker som man hade lämnat slottet till exempel. Att man mer och mer ville att det skulle... Man kan säga att Skokloster skapades liksom av Carl Gustav Wrange för att han ville ha en säker plats för sina samlingar. Han hade ju också slott i Pommern till exempel, i det som är Tyskland idag. Där han kände väl kanske att hans böcker inte var lika säkra där som de skulle vara sen uppe på Skokloster i Uppland. Som inte lika lätt kunde bli invaderat då. Därför byggde han det här slottet och det var väldigt mycket av ett...
Så det är ett arkivslott?
Ett arkivslott skulle man kunna säga. Ett gigantiskt kuriosakabinett där det finns bibliotek, det finns rustkammare, det finns fantastiska konstsamlingar. Och väldigt mycket, som jag sa, har han köpt eller ärvt eller fått i gåvor. Och lite är krigsbyten och de är väldigt liksom väl utvalda. Så att jag tycker att det ger en väldigt fin bild av hur en 1600-tals... krigsherre ville liksom sälja in sig själv, hans image så att säga, men också hur man under 1800-talet verkligen tyckte att det här är en symbol liksom för stormaktstiden, vårt ärofyllda förflutna. Så att ett besök på Skokloster har hjälpt mig väldigt mycket i min forskning. Och sen så tycker jag att det finns en väldigt bra dokumentär som ligger på SVT Play nu som heter Återlämning, där bland annat man kan höra den här franska historiska professorn Benedikt Sawa prata om alla de här föremålen som har stulits från Afrika och vad som bör göras med dem. Som jag också tycker ger en väldigt bra inblick i det här problemet med proveniens och så vidare. Och det här problemet som nästan alla västerländska museer har. Och till sist en bok som är lite svår kanske, men som jag tycker är fantastiskt bra, som handlar om historiker och arkiv. Den heter Dust. Alltså damm på svenska. Och den är skriven av Carolyn Steedman. Och den är från 2002 tror jag. Den har inspirerat mig väldigt mycket i min forskning. Inte den lättaste boken kanske att ta sig igenom. Men den är ganska så tunn och den innehåller många smarta reflektioner kring vad det innebär att göra arkivarbete som historiker. Och liksom arkivet som fysisk plats som kan vara nog så förförisk faktiskt.
Strålande. Du hörde Emma Hagström Molin och en av de saker jag bär med mig efter vårt samtal är perspektivet på provenienser. Det är ju intressant att forskningen på det här området började efter andra världskriget och också liksom naturligt. Men att idag skiftat från ett område som huvudsak handlade om juridik, om ägande, att reda ut ägandeförhållanden, till att idag mest handla om vad som är moraliskt riktigt. Du har säkert en känsla för vem av dina vänner som skulle gilla att höra det här avsnittet, så dela det med dem i poddappen. Det är faktiskt också ett av de vanligaste sätten som folk får höra om perspektiv. Ett annat sätt som folk hittar podden är att de ser att den fått fina betyg. Så när du ger podden 5 stjärnor i betyg på Apple Podcast eller på Spotify, ja, då hjälper det faktiskt fler att upptäcka det du hört och få fler perspektiv på tillvaron. Producent var Jens Back, mixning Stray Dog Studios och jag heter Per Granqvist. Därmed är det slut för idag. Du hittar alla tidiga avsnitt i vårt arkiv här i poddappen. Vi hörs snart igen.